Så min story börjar i Ryssland där en 23-årig kvinna som heter Katarina möter en 42-årig man som heter Frank. Och Frank är på resande fot i Ryssland just då, men han är egentligen rörmokare, kommer från Atlanta. Och de utvecklar snabbt en relation till varandra, för Katarina tycker att han är väldigt trevlig och hon får mycket beröm och bekräftelse av honom. Och när han kommer hem till USA då börjar han ringa henne och de hörs varje dag och pratar. Så hon känner sig väldigt speciell och börjar att förstå att hon faktiskt är lite kär i honom också. Och hon säger själv att hon satt och väntade på hans samtal och då tänkte hon att ja, men det måste vara ett tecken på att jag är kär. Och väldigt kort efter det så frågar Frank faktiskt om hon vill gifta sig med honom och flytta till honom i Atlanta. Och hon säger ja. Så hon skaffar ett visum och så flyger hon till Amerika för att starta sitt nya liv där. Och efter bara några dagar så gifter sig Katarina och Frank. Och då gör de det två gånger, en gång borgerligt och en gång i en rysk ortodox ceremoni. Och hon säger att hon var väldigt lycklig när de gifte sig. Men väldigt snart efter bröllopet så börjar Frank att förändras lite. Han tvingar henne att tvätta, laga mat, städa. Och han tycker att han har rätt att ha sex med henne för att hon är hans fru. Och en dag går det till och med så långt att han byter lås på huset där de bor. Så att hon inte kan gå ut ur huset överhuvudtaget. Och sen berättar hon att han börjar bli mer våldsam. Och ett exempel var att en dag efter att han, Katarina hade dragit ut en kontakt ur väggen, så började han att slå henne för att han blev så arg att hon hade dragit ut kontakten ur väggen. Hon började känna att han var väldigt oberäknelig. Hon kunde inte riktigt förstå vad som skulle kunna hända härnäst. Och i samband med det här så börjar Katarina känna att hon vill flytta hem till Ryssland. Och hon behöver samla en hel del mod för att våga säga det till honom. Men till slut så berättar hon för Frank att hon vill flytta till Ryssland. Och han svarar: jag vet ett annat sätt att skicka tillbaka dig till Ryssland på. Sen går hon in i köket och hämtar en kniv. Katarina står helt stilla och tänker att han kommer att mörda henne nu. Men istället så drar han upp skjortärmen och bara skär sig själv i armen tvärs över handleden. Katarina börjar skrika och undra vad det är han håller på med, men han svarar inte. Han går bara fram till telefonen så ringer han 911. Det är den amerikanska motsvarigheten till 112. Och säger: snälla hjälp mig, min fru har precis knivhuggit mig. Polisen kommer hem till Katarina och Frank. Och hon nekar ju såklart till att ha knivskurit honom. Men hon blir ändå arresterad och borgen sätts till $50,000. Vilket hon inte har råd att betala. Men plötsligt så kommer en oväntad räddning. För en av Franks bekanta får höra talas om det här. Och han vet också om att Frank har en del aggressionsproblem. Så på eget initiativ så ringer han en skyddsorganisation för folk som är utsatta för våld i hemmet. Och han får tag på en advokat som är villig att lyssna på Katarinas version av historien. En dag kommer Frank och hälsa på i fängelset och säger att han vill lägga ner sina åtal mot henne. Han sa att om hon lovade att vara en bra fru så skulle han ta tillbaka henne och hon kunde bo hos honom. Men det tackar Katarina bestämt nej till, för hon ville hellre vara i fängelse än att bo hos honom igen efter allting han hade gjort. Men Frank gav sig inte. Han ville ha kontroll över henne och det är ju någonting som är väldigt typiskt för just stalkers. Katarina kommer ut från fängelset och flyttar så småningom in i ett boende för utsatta kvinnor. Och för första gången sedan hon och Frank gifte sig så känner hon sig faktiskt fri. Men det dröjer ju inte länge innan Frank hittar henne. Och han släpper henne inte ur blicken. Han har full koll på henne var hon än går. Och han befinner sig alltid nära henne. Och Katarina beskriver att hon kunde se honom köra förbi det här boendet där hon bodde flera gånger, bara fram och tillbaka varje dag. Och det här höll på i 8 månader. Katarina får så småningom hjälp av en jurist. Och då får hon hjälp att skaffa visum, vilket gör att hon till slut kan skilja sig från Frank officiellt För det har inte hon kunnat göra innan. Eftersom hon inte haft uppehållstillstånd i USA om hon inte hade varit gift med honom. Så Katarina börjar lägga mycket tid på att utveckla sig själv. Hon lär sig språket bättre, hon tar körkort, skaffar jobb. Och till slut så träffar hon också en ny man som heter Jeff. Och efter att de har dejtat ett tag så erbjuder han henne ett rum i sitt hus att hyra. För han vill att hon ska kunna komma bort från det här boendet. Och han säger också att oavsett hur förhållandet går så spelar inte det någon roll. Det är inga krav från hans sida utan han vill bara hjälpa henne att komma loss därifrån. Men det blir ju inte Frank så glad över. Och han ser snabbt Jeff som ett hot. Så strax efter att Katarina flyttar in hos Jeff så får Frank reda på vart de bor. Och det här gör ju också Jeff till en måltavla. Frank får tag på Jeffs telefonnummer, ringer honom och säger: "Jag kommer att döda er. Jag kommer att döda dig och Katarina." Jeff och Katarina ringer polisen men det finns ju inga bevis för att det var Frank som hade ringt. Och han fortsätter att ringa till dem. Men han ringer alltid från telefonbås. Så det går inte att spåra samtalen till att det är just han som ringer. Han förvränger också rösten när han gör de här samtalen. Så det var väldigt svårt även om de skulle spela in det att garantera att det är just han som har ringt. Och under tiden som allt det här händer så blir Katarina och Jeffs relation allt mer seriös. Och de stöttar varandra i allt det här som händer och de går ju igenom det här med Frank tillsammans. Och Franks stalking blir i det här bara värre och värre och värre. En dag så går han och klipper bromsarna på Jeffs bil. Och det märkte Jeff som tur var för att han rullade iväg väldigt långsamt med bilen och märker att när han trycker ner bromsen så går pedalen hela vägen ner i golvet på bilen. Och då, ja, eftersom han inte kan bromsa bilen så kör bilen in på grannens tomt. In i några soptunnor som står där. Och de är ju helt säkra på att det är Frank som har gjort det här. Att det är han som har klippbromsarna. Men det går ju återigen inte att bevisa att det är han. Men efter några månader av att inte lämna ett enda spår efter sig så gör Frank äntligen ett misstag. Han skickar ett mejl till Jeff med en länk i. Och när Jeff öppnar länken så ser han där en bild på Katarina. Och på den bilden så är hon ganska avklädd. Hon har bara underkläder på sig. Och Jeff förstår ju såklart att det är Frank på en gång och ringer polisen. Och då lyckas de äntligen spåra det här mejlet till Frank. Och det slutar med att de arresterar honom för stalking. För då har ju de samlat på sig massa information från tidigare. Och när Frank sitter i fängelse så passar Jeff och Katarina på att gifta sig. Men hela tiden så oroar de sig för vad som ska hända när Frank kommer ut. Och det visar sig vara mycket tidigare än vad alla hade trott. Så Frank släpps efter bara 4 månader. Och då är han mycket argare än vad han någonsin har varit. Han går hem till Jeff och Katarina. Och så snor han en check ur deras brevlåda. Det är Jeffs check. Men han går och cashar ut den i alla fall på banken. Och när Jeff märker att den är borta så ringer han polisen. Och de går igenom övervakningskameror från banken. Och det visar att det är Frank. Man ser det på de här filmerna att det är Frank som har cashat ut checken. Men när de väl ska ta tag i det här då och arrestera honom så går det inte att hitta Frank. Han har försvunnit helt spårlöst och de kan verkligen inte hitta honom. Och alla blir såklart oroliga, inte minst Jeff och Katarina såklart. Som är rädda att han ska hitta dem innan polisen hittar honom, om man säger så. Och efter lite drygt 3 månader så är det en granne till Katarina och Jeff som ringer polisen. För då har de sett Franks bil utanför huset. Och polisen åker dit och när de kommer fram, när de kör upp på gatan när hans bil står, då ser de honom springa till bilen. Och de hoppar ut och springer efter då. Och då när han, ja, Frank står vid sin bil, drar ut en pistol ur bilen och skjuter en av poliserna. Och som tur är så har polisen en skottsäker väst på sig, så han klarar sig. Och de skjuter tillbaka. Och Frank blir faktiskt träffad och dör. Katarina är helt övertygad om att han hade kommit dit en dag för att mörda henne. Och han hade antagligen också lyckats om inte grannen hade ringt till polisen den dagen.
Bodde i New York med hennes mamma och hennes tre systrar. När Angelica var tonåring ville hon oftast vara för sig själv, läsa böcker och skriva poesi. År 2000 går Angelica på college. Eftersom hon älskar att hjälpa andra människor så var hennes stora dröm att kunna bli läkare. En dag efter skolan så träffar hon den 20-åriga Josef som jobbar i en leksaksbutik och de börjar dejta på en gång. Josef var en snäll och omtänksam kille som varje dag åkte till Angelicas skola för att köpa henne en lunch. Första gången Angelica tog hem Josef så får hennes mamma dåliga vibbar om att något inte riktigt stämde med honom, men hon kunde inte beskriva exakt vad det var. Hon berättar för Angelica, men Angelica är blixtförälskad och struntar i vad hennes mamma säger. Allt går väldigt fort fram i deras förhållande och Josef vill att Angelica flyttar in hos honom eftersom han har en egen lägenhet, vilket hon bestämmer sig för att göra. Så fort Angelica flyttat in så börjar alla bråk. Han kunde påpeka att hon inte ansträngde sig längre och att hon inte ser ut som hon gjorde första gången de träffades. Han började även bestämma hur hon skulle klä sig och hur hon skulle fixa sitt hår. Josef förbjöd Angelica att fortsätta med skolan. Hon slutade skolan och fick bara vistas hemma, laga mat och städa åt honom. Hans temperament blev värre och värre. Han slog sönder väggar och kastade saker. Angelica är nog rädd att Josef skulle kunna göra henne illa. Men någonstans så hoppas hon att allt ska bli bättre. Första gången Josef slog Angelica bad han om ursäkt och sa att hon hade gjort honom arg. Och en kväll kom Angelica hem lite senare vad hon fick och bestraffades med att han låste in henne i garderoben i över 3 timmar. Efter 2 år tillsammans så får Angelica nog och tar modet till sig och flyttar ut och hem till hennes mamma. Äntligen kunde hon börja om och få tillbaka sitt gamla liv. Det går inte mer än en vecka innan Josef börjar ringa. Han ringer och han slutar inte. Han dök även upp på nätterna och knackade på dörr och fönster. Och det var inte ovanligt att han lämnade ballonger eller döda rosor på deras tomt. Och överallt så hade han skrivit "Till döden skiljer oss åt". Angelica försöker leva ett normalt liv fastän hon dagligen trakasseras av hennes ex. Vart hon än var så var han där. I affären, han var i skogen, parkeringen och utanför hennes hem. Angelica och hennes mamma tar beslutet att gå till polisen och det lyckades faktiskt få ett besöksförbud. Josef dyker fortfarande upp och blir arresterad av polisen ett antal gånger för att ha stridit mot besöksförbudet. Han fick sitta i fängelset i några timmar och ibland någon vecka, men han kom alltid tillbaka till Angelica. Några månader senare börjar Angelica skolan igen och hon träffar Matthew och de blir allt mer än vänner. Kort därefter får Matthew lite konstiga samtal där någon säger att han ska döda honom, Angelica och sen sig själv. Angelica berättar för Matthew vem Josef är och att hon är rädd för vad han ska göra nu när hon har träffat en ny kille. Angelica flyttar in till Matthew. Och det fick båda alltid kolla sig över axeln. Josef får reda på vart de bor och börjar knacka på deras dörr. De ringer polisen men så fort de anländer så är han borta. Fastän Angelica är rädd och inte kan sova om nätterna försöker hon återigen leva sitt liv. Hon går till affären som ligger tvärs över gatan, men någon tar tag i hennes hår bakifrån och drar henne in i en bil. Josef låser dörren och sätter sig i förarsätet och åker. Han slår henne och skriker att hon ska vara tyst. Angelica får dödsångest och skriker på hjälp. Josef säger att han ska åka till ett hus utanför stan och lägga henne i en frysbox i källaren så ingen kan hitta henne. Bilen stannar och Josef drar ut Angelica i håret. Hon slåss för sitt liv, men Josef dunkar hennes huvud mot asfalten. Angelica ser några människor gå på andra sidan vägen och hon ropar på hjälp, men ingen hjälper eller ringer polisen. Adrenalinet kickar igång och på något sätt så lyckas hon kasta av sig Josef och hon börjar springa. Hon springer tills hon kommer till en telefonautomat och ringer till Matthew. Hon säger att Josef har tagit henne och att Matthew måste skynda sig att hämta henne. Matthew slänger sig in i bilen och åker mot hans stackars flickvän. Han möter henne på vägkanten där hon har fallit ihop. Hennes käke och nacke är svårt skadade och hon får spendera nätterna på sjukhuset. Senare den dagen tar hon kontakt med polisen och hoppas att detta måste bli slutet för Josef. Polisen tror Angelica hittar på och det finns inte tillräckligt med bevis för att arrestera honom. Nu är Josef helt okontrollbar och livsfarlig. En kväll var Matthews lillebror på besök. De satt på övervåningen och pratade när de märkte att deras bil utanför huset stod i lågor. Strax därefter får Angelica ett samtal av Josef där han frågar om hon tyckte om elden han hade gjort till henne. Men tur i oturen så hade många sett vad som hade hänt och nu fanns det tillräckligt med bevis för att arrestera Josef. Han fick en dom på 1 år, men bara för branden. Förvånande nog slutar Josef staka Angelica när han kom ut. Nu är mardrömmen över, tänker Angelica och Matthew och de passar på att gifta sig år 2010 och de får en bebis. Josef har varit tyst nu i 5 år. Men det inte Angelica och Matthew vet är att han planerar något fruktansvärt. Klockan var 9 på morgonen en söndag och någon knackar på dörren. Angelica öppnar. Hon ser en stor pitbull och Josef. Han riktade pistolen mot henne och sa att han äntligen skulle få döda henne. Angelica smäller igen dörren och springer in till vardagsrummet för att ringa polisen. Josef fortsätter ringa på dörren och Matthew, som inte hört någonting om vad som har hänt, går ner för att öppna dörren på baksidan. Han går runt till framsidan och där möts han av Josef. Josef bussar sin hund på Matthew som börjar springa in mot huset igen. Han hinner inte långt innan hunden får tag i honom och lyckas få ner honom på marken. Josef börjar sparka på Matthew som nu ligger på marken blodig och full av bitmärken av hunden. Angelica hör hennes man slåss för sitt liv och hon ber polisen att skynda sig. Efter 9 minuter lyckas Matthew få bort den stora hunden och Josef är borta. Ambulansen och polisen kommer till platsen och några timmar senare hittar polisen Josef bara några hus bort. Den 14 februari 2011 får Angelica möta sin värsta fiende igen, men denna gången i domstolen. Josef sitter och skrattar, blinkar och lipar åt henne. Josef får 5 år i fängelse för sitt stakande mot Angelica, vilket vi och säkert flera andra tycker är allt för lite. Vi tänkte avsluta veckans avsnitt med en lyssnarberättelse vi fick in för några veckor sedan. Så tack så hemskt mycket för den berättelsen. Så fortsätt att skicka in era berättelser till stalkerpodden@gmail.com så kanske vi kommer ta upp den i podden i framtiden. Tack så mycket! År 2005 var jag 15 år och träffade en kille via en gemensam kompis. Vi blev blixtförälskade och den första tiden umgicks vi varje dag och hade riktigt roligt ihop.
Efter 1 till 2 månader märkte jag att han blev mer och mer svartsjuk. Hans behov av att kontrollera mig växte och till slut försökte han bestämma när och vilka jag fick umgås med. Killkompisar, det kunde jag glömma. Han började kolla igenom min telefon och läsa alla mina sms, bestämde vilka jag fick svara på och ringa till. Det blev för mycket för mig. Jag blev deprimerad och började känna en stor frustration över att jag inte fick göra något utan hans tillåtelse. Jag fick inte vara mig själv. Jag försökte ta mer avstånd och sa att jag behövde mer tid för mig själv. Då började han istället ringa mig flera gånger om dagen för att kolla vart jag befann mig, vad jag gjorde, vem jag var med och vad jag skulle göra sen. Missade jag ett telefonsamtal hände det att han ringde ända tills jag svarade. Jag kunde ha över 20 missade samtal om jag glömt eller lagt ifrån mig mobilen för att jag var upptagen med annat. Speciellt ett tillfälle då jag var sjuk. Jag hade feber och oerhört ont i halsen. Jag och min mamma hade precis varit på vårdcentralen för att se ifall det kunde vara halsfluss. Vi tog en promenad hem eftersom vi bodde ganska nära. När vi kom i halvväg så ringer pojkvännen och frågar vart jag var och vart jag har varit. Sen säger han, är du med någon kille? Jag hör att det är en kille där. Jag med min hesa röst försökte förklara att jag varit hos läkaren och att den personen han har hört i bakgrunden måste vara min mamma eftersom hon följde med mig. Han trodde inte på mig och sa att han skulle komma och möta mig. När vi möttes verkade han inte ens skämmas för sitt beteende utan låtsades som ingenting har hänt. Jag kände mig så arg. Förhållandet tog slut efter 8 månader av kontroll och terror. Jag orkade inte mer. Han blev förkrossad när jag gjorde slut, men han ville fortfarande umgås som vänner. Vi provade, men det fungerade inte heller. Han ville fortfarande bestämma allt över mig och mitt liv. Det fick mig att ta beslutet att försöka radera honom ur mitt liv. Jag bytte telefonnummer och blockerade honom från alla sociala medier som fanns då. Lunarstorm, Playhead, MSN och så vidare. Jag minns inte hur många gånger jag fick byta nummer. Han lyckades alltid få tag i det genom gemensamma kompisar. Han ringde och hotade mig nästan varje dag. Skapade nya användare på internet och skrev elaka saker till både mig och om mig. Han stod även utanför mitt fönster på nätterna och kastade sten på det. När jag sa att han skulle gå därifrån sa han att han bara ville prata lite. Det slutade dock inte där. Han började snacka skit om mig till folk jag inte kände. Sa att jag var en hora och uppmanade andra till att skada mig fysiskt eller verbalt nästa gång de ser mig. Det konstiga är att folk faktiskt gjorde som han sa. Han gav ut mitt telefonnummer och bad folk att ringa för att hota mig. Gav ut min mailadress för att folk skulle skriva, lägga till mig på MSN och skriva sjuka saker. Han träffade senare en ny tjej som han stolt ville visa upp. Jag trodde att det skulle sluta där, men icke. Nu hade han en vapenbedragare som också såklart började hata mig på grund av att jag var hans ex och för alla osanna saker han sagt om mig. Allt blev ännu värre. De började följa efter mig och sa till andra att också göra samma sak. Vid ett tillfälle råkade vi gå förbi varandra. Han och hans flickvän med hennes kompisar och hon spottade mig i ansiktet. Jag frågade vad hon höll på med och då kom de tillbaka för att hoppa på mig. De puttade på mig och drog mig i håret. Min ex-pojkvän stod vid sidan av och skrattade åt det hela och njöt av att se mig rädd och ledsen. Allt ledde till att jag inte kunde känna mig säker någonstans. Jag utvecklade social fobi och slutade gå ut. De fick fortfarande tag på alla mina nya nummer och telefon terroriserade mig varje dag. Det värsta var nog när de ringde mig precis efter att jag gjort en akut magoperation. På något sätt hade de fått reda på att jag låg på sjukhus och jag minns så väl de där orden som kom från hans mun. När du kommer ut från sjukhuset så ska vi slå dig i magen så du dör. Efter det gick jag aldrig ut ensam. Jag vågade inte ens gå till affären själv trots att den låg bara några 100 meter från min bostad. Jag var så rädd för att jag skulle möta dessa personer. Eller deras vänner. I eller utanför porten. Eller på vägen till min destination. Jag vågade aldrig polisanmäla dem. Då jag var rädd för att det skulle hända mig något. Denna stalking pågick i cirka 2-3 år, ungefär fram till slutet av min gymnasieutbildning. Jag har råkat på denna kille slumpmässigt i vuxen ålder. Då har han blängt på mig och inte släppt mig med blicken. Dock har han inte sagt något till mig. Som tur är har jag aldrig varit ensam när våra vägar korsas.